Och den som bad här nu, Harald, han var också på sjukhuset för 10 dagar sedan. Och nu sitter han frisk här och säger att han uppskattar livet ännu mer efter det här. Uppskattar du Malle också mer nu? Ja? Härligt. Och oss också. Ja, men du, hör ni vad han säger? Han uppskattar församlingen också mer. Jag tror inte vi fattar riktigt. Det var någon som sa häromdagen just det här, att som var på sjukhus och sa, när man är i sådana situationer, det är då man börjar fatta vad församlingen betyder. Och då menar vi inte Skoga kyrkans förening, utan gemenskapen. Okej. Okay. Innan jag läser Guds ord och börjar predika, så vill jag dela lite grann om sista missionsresan som var, eller senaste, inte sista hoppas jag. Ibland åker man, eller jag åker ganska mycket nu, och det är sällan jag berättar vad som sker, utan den här resan var en mycket intensiv resa. En vecka var jag på 3 konferenser, och första var ungdomskonferens. Det var jättefint på norra delen av Adriatiska kusten i en stad med ungefär 200 ungdomar. Och det var väldigt bra möten, och jag tror att Gud har gjort något där, åtminstone vad ungdomarna säger efteråt. Sen när jag predikade där på förmiddag, sista mötet, så skulle jag flyga till, eller åka till Split, den stad mitt på kusten. Där var det en annan konferens, och jag kunde inte vara på 2 samtidigt, så jag var på kvällsmötet och talade. Det var en fantastisk upplevelse, därför att det var 10 olika församlingar som drog ihop där. Eller det är en broder som drog ihop där, men det var 10 olika församlingar som kom samman. Och det, så vitt som jag vet, har aldrig hänt i den där staden tidigare. Det var mycket bråk mellan församlingar, mycket tråkiga grejer. Och jag måste säga att det var otroligt uppmuntrande atmosfär, och att säga att det fanns en äkta längtan efter att se Guds folk helat från splittringar och allt som sker väldigt mycket på Balkan, och speciellt där i forna Jugoslavien. Så vi var där tillsammans med dem som ordnade det, och hade väldigt fin gemenskap efteråt. Och det kändes verkligen som att Guds ande har börjat göra något nytt. Därifrån flög jag till Serbien, var en dag hemma i min hemstad med mina bröder, och sen åkte jag ner med en annan broder från Kroatien ner till de romska församlingarna. De hälsar Vladica och Rama, varit i båda församlingar och haft seminarier tillsammans med den här fina broder som blev frälst i fängelse. Jag tror att jag har nämnt honom någon gång i Kroatien, och Gud har verkligen smort den killen. Hoppas vi kan ta honom hit någon gång. Han ringde häromdagen bara. Han tog väldigt stor börda från mig. Jag skulle predika 12 eller 14 gånger på 7 dagar. Och han kom in och åkte tillsammans med mig, och vi delade på predikningar och gudstjänster. Och det var väldigt starkt faktiskt i vissa stunder, speciellt när han talade om vissa saker. Så jag blev väldigt uppmuntrad. Han ringde här i föregår eller igår morse. Så jag vill bara dela en grej med dig. Han startat en församling nu i Zagreb, och vi får be för det också, därför att det är mycket som vanligt, ni vet, bland oss kristna. När någon startar en ny församling, de som gjorde samma sak för 20 år sedan börjar attackera de som startar nya församlingar. Vet du. När de gjorde det, då var det absolut Guds ledning berättigad och allt. När någon annan gör det nu, då är man upprorisk. Jag blir så trött på sådana kommentarer, så ibland önskar man att de blev döpta i elden allihopa, vet ni. Nej, ursäkta mig, nu kom det lite för mycket här. Men i alla fall, en underbar sak som hände där nere bland annat. Det var i staden Leskovac där de här bröderna som vi samarbetar med kommer. För ungefär 20 år sedan så bröt ut en enorm väckelse där i den staden bland romer. Församlingen växte bara på något år till 1500, som är väldigt, väldigt stort för forna Jugoslavien. Och det knakade bara i fogarna, vet ni vad. Det var sån väckelse. Sen tyvärr, efter några år, så splittrades församlingen. Och det blev ett stort sår. För att först visste hela staden, polisen kom och sa, Det här som sker nu, det är helt otroligt, för det är mindre stölder, det är mindre bråk, det är allt. Kriminalitet sjönk och allt. Och sen splittrades de tyvärr, va? Och levde i där splittringen i ungefär 13 år. Nu, halleluja, kommer albanerna, tack och lov. Välkomna. Det är väckelse, vet ni, när särpredikare och albaner lyssnar. Underbart. Vera, du kom i rätt stund, du måste höra där. Och det här, de här två församlingarna, de romska församlingarna nere i Leskovac som var splittrade, de ska nu nästa månad ha offentligt försoningsmöte. Jag grät när jag hörde det. Jag tycker det är en av absolut största som har hänt i de trakterna på sista 100 år. Ärligt sagt, det låter... Men förstår ni, det är försoningstjänsten som vi har fått. Och när vi lever i splittring, vi är antipropaganda av Guds rike. Och när det här sker i Serbien, det är så starkt, det är så stort. Så jag ska bara uttrycka min önskan, ni behöver inte göra något, men om ni kanske får attack att göra något. Jag skulle nästan vilja åka på det mötet, bara att sitta och vara där när de försonas. Men jag kan inte tyvärr, jag kommer vara i Tjeckien då. Men det är helt underbart att höra något sånt. Och jag vill tro att det här är någonting är på gång. Det är aldrig utan motstånd, men det finns underbara krafter som Gud rör vid, människor som vill försoning. Så när 10 församlingar i Split kommer tillsammans och har en konferens, det historien skrivs. Och inte bara på något kyrkopolitiskt sätt, utan de kommer med hjärtan, det kändes i atmosfären. Det var inte det där, ja, Guds frid vet du, men utan det var hjärtan som var närvarande. Så jag måste säga att jag blev otroligt uppmuntrad av det här. Och fortsätt att be, och låt oss fortsätta att be. Hör ni vad jag ska säga nu? Jag kanske babblar, men jag tror ändå att jag talar lite av Herren. Balkan är det mest föraktade området, kanske i hela världen faktiskt. En av de mest föraktade områden. Det finns inget område i världen där splittringen har hänt så mycket bland kristna som där nästan. Vet ni vad Balkan betyder? Balkan betyder två ord. Honung och blod. Blanda de två ihop. Och det är precis vad som finns där. Zigenarna är den sista gruppen i denna värld som respekteras och har något värde. Jag har haft inom mig i minst 10 år, om inte mer. Det är dem Gud ska ta. Det är dem. Jag är övertygad om det. Gud ska ta zigenarna och kanske just på Balkan först. Och göra något som världen kommer att titta på och säga. Gud finns i och med det så. Nu ska jag spela bara en litet. Jag skulle ge det till Kalle, men jag glömde det. Bara en liten avsnitt från gudstjänsten där, så att ni hör lite grann lovsången i församlingen där vi var. Ja, det är det tråkigt, jag skulle satt det här framme, men ni kommer ändå att... Kom igen, Kalle. Jag har hotat dem att ta dem alla till Sverige en gång, det här lovsångsteamet. Eller att vi åker dit. Okej, det är bara ett litet avsnitt. Det finns en sång som en av de bröderna skrev. Han var 28 år gammal när han dog. Och han skrev en sång som säger så här. Vad skulle... Förlåt mig. Texten säger så här. Vad skulle jag gjort Herre min Gud, om du inte öppnade ditt rikes portar för mig. När ni lyssnar på 300-400 zigenare sjunger denna sång, då gråter stenarna. För att när de sjunger det, då vet de vad de sjunger om. Ingen annan öppnar sina portar för dem, men Gud öppnar sitt rikes portar för dem. Så jag vet inte om jag bör säga det. Jag har sagt till dem, de ska leda lovsång i himmelen, det är säkert. De är så fruktansvärt begåvade när det är musiken, så det är inte sant. De föds med instrumenter i sig. Så jag bara tackar Herren för det som sker där, och det var en fantastisk resa att fortsätta be för allt det här. Okej. Underbart, nu ska vi läsa Guds ord och så går vi vidare. Far, jag vill tacka dig för att du gläder våra hjärtan mitt i vårt misär, mitt i den här misären som pågår i världen och som sker runt omkring oss. Ber med hela mitt hjärta, Herre, för mig själv och för oss allihopa. Öppna våra hjärtats ögon så att vi ser din himmel och den atmosfären som finns där. Herre, vi behöver se vad som sker på ditt område, inte bara på djävulens område här i denna värld. Vi behöver se som Elisa såg, öppen himmel, och som profeterna såg vad du sysslade med. Jag ber för mig själv, Herre, att du ska smörja mina ögon på nytt så att jag ser mer och mer av din verklighet. Tack för det som har skett i Kroatien, där i Split och i Leskovac, där nere i Serbien. Tack för ditt verk, Herre, och vaka över ditt verk med din kärlek och med din nåd. Tackar dig, Fader, för det. Och jag ber nu att du ska öppna ditt ord för oss och att vi tar emot ditt ord i våra hjärtan. Tack, Fader, för ditt ord som är evigt och som är mäktigt att göra under i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Ännu en gång tar jag det här och läser något annat. Jag har en broder där nere i Serbien, han som trycker mina böcker, och han brukar skicka så där lite som Ivar Biberverser eller någonting. Och i morse skickade han så här en tanke. Han skrev så här, någon skrev: för att vi ska kunna få någonting som vi aldrig tidigare har haft, måste vi våga göra någonting som vi aldrig tidigare har gjort. Det märkliga är att jag ska predika precis om det. Och det visste inte han om. Jag ska predika om att livet består av dagliga risktaganden. Det är vi bekanta med, va? Och då börjar jag med att citera Dag Hammarskjöld. Det är många citat här idag. Han skriver så här i sin bok Vägmärken: vi får ej välja ramen för vårt öde, men vi ger den ramen dess innehåll. Den som vill äventyret ska också uppleva det efter måttet av sitt mod. Visst är det så här? Visst är det sant det här? Livet har ingen av oss, vi har inte valt ramen. Någon har fått 50, någon 100, någon 70. Det är himmelen som har bestämt om det. Men det är inte fara med att vi har inte fått välja ramen. Faran eller risken ligger i det, vad fyller vi ramen med? Och då säger han att det är vi som ger den ramen dess innehåll. Och då säger Hammarskjöld så bra: den som vill äventyret ska få det i enlighet med det modet som man har. Ni som har barn vet att det finns en period i barnens liv när de testar gränserna, eller hur? Det är en väldigt spännande period. Och en av våra barn är en sån där som gillar att testa gränser. Han ska dyka från 20 meter, han ska hoppa salto, han ska det ena och det andra och det tredje. Och varje gång när han ser till oss vad han ska göra, så blir det någon sån där magknut här i mig och tänker: tänk om det där sker eller det där sker. Och risktagandet är självklart väldigt, väldigt allvarlig sak. Jag ska läsa Wikipedias definition på risktagande, eller på risken. Risken är beräkning angående möjligheten att vinna eller förlora. En kalkulation, skulle man säga. Kalkylering, eller hur säger man? När man ska ta ett steg, risken är att börja kalkylera vad det steget som jag vill ta kommer att ge mig. Kommer det att jag vinna eller förlora? Risken är att involvera sig själv i något som är väldigt osäkert. Osäkerhet i och för sig har en potential i sig, men med en okontrollerbar utgång eller resultat. Det kan hända, det är att handla risken, att ta risken, det är att handla, ta steg trots osäkerhet. Det här är nu mina tankar vidare. Ja, när jag nämner ordet risken, då förstår vi allihopa att risken har i sig väldigt mycket spänning, känslospänning och stress. Att leva i en riskzon är alltid väldigt farligt, eller hur? Jag menar, tänk på de här i Mellanöstern eller i de trakterna där kriget pågår. Varenda morgon vaknar de i en av de största riskzoner i världen. Varenda dag, varenda morgon när de vaknar, så är de faktiskt i riskzonen att förlora sina liv. Ingen av dem vet om de stiger på bussen, om de stiger av bussen. Prata om att vandra och leva i tro. Så risken har en känslostress i sig och en spänning som tär på våra själar. Och ju större risktagande, desto större vinst eller förlust, det är vi alla medvetna om. Att välja livsinriktning är väldigt risktagande, väldigt stort risktagande. En man för många år sedan, jag hörde det vittnesbörd, bestämde sig att sätta sig ner, ta papper och göra två liksom sidor. Ena, vad får jag i livet utan Gud? Vad får jag i livet med Gud? Han ville bara matematiskt räkna vad det går ut på. Och när han började skriva ner vad han får i livet med Gud och utan Gud, och självklart såg han att på den sidan med Gud fanns mycket mer att få än på den andra sidan. Även om det skulle inte vara sant. Även om det skulle inte vara sant. Och då bestämde han sig helt enkelt. Han tog risk att sätta sin tillit till Gud och gå den vägen. Så vi är medvetna alla att tro är egentligen inget annat än en risktagande, eller hur? Ett risktagande. Varenda sak vi ser jag tror på det, så riskerar vi att det sviker oss eller att det välsignar oss. Eller hur? Jag menar, det finns inga ateister i världen. Det är vi klara på. Frågan är bara vad vi tror på. Tror jag på att det där, vad evolutionen säger, så kommer jag att få efter min tro. Tror jag på Gud, kommer jag att få efter min tro på Gud. Vilka, jag vill nämna några problem med risktagandet, när vi tar riskerna. Det är så här att ni som är i min åldersgrupp vet, ni har tagit väl det där steget att välja vilka fonder ska förvalta era pensioner. Jag har också haft några, och då sa en granne till mig, du ska titta nu på alla dessa som erbjuder något, och så står det vid sidan av hög risktagande, eller hur? Låg risktagande, låg vinst, låg risktagande. Och sen när man börjar läsa det så blir man koko i huvudet, och då har staten utifrån omsorg om oss skapat en fond som heter Sjunde fonden, och ser om det är för mycket i ditt huvud och du vågar inte ta risken, låt oss göra det för dig. Och sen tittar jag efter 2-3 veckor på hur mycket jag har kvar, och sen är det alltid mindre och mindre. Delvis därför de har börjat betala ut, delvis därför att deras val är inte alltid det rätta. Men visst är det risktagande att anförtro sina pengar åt någon annan. Hur mycket större risktagande är det inte det att anförtro sitt liv åt någon annan? Jag menar, min älskade fru, när hon gifte sig med mig så tog hon risksteget att anförtro sitt liv åt mig. Och jag menar, ni måste erkänna att jag är bra fondförvaltare. Titta hur hon ser ut i 65 års ålder. stjärna. Och jag bara krymper upp. Nej. Men i alla fall, tänk att då ta risken att anförtro sitt eget liv i någons händer. Okej, jag vill nämna några risker, eller varför vi vågar inte ta risker ibland. Låt mig få läsa först i predikaren, den vise Salomon. Han tog risken att ha 1000 fruar. Det är stor risk. Jag minns för några år sedan, jag måste berätta det. För några år sedan var jag i Jordanien. Och en kille och jag, vi var där och hade möten. Och sen skulle vi gå och handla lite på en affär. Kläder och grejer, det var billigt. Och när vi kom ut, vi blev vänner med det här. När vi kom in så var han på sitt ansikte precis. Och det här, det första vi såg när vi kom in, det var det där. Men okej, det var dags för bön och så. Och vi blev vänner och sen, han kunde inte engelska, så han bjöd en av sina vänner som kunde engelska lite bättre. Han var lite skeptisk mot oss. Och så frågade jag honom lite grann, vad gör du och hur gammal är du? Och så säger han, ja men gissa hur gammal jag är. Jag sa, du är någonstans kring 60. Ja, jag är faktiskt 50. Men du har rätt, jag ser som 60. Därför att jag har två fruar och det är inte lätt. Och jag tänkte då, ja jag håller med dig, det är inte lätt att när du har två fruar. Okej, låt mig få läsa vad Salomon säger. Han har erfarenhet med risktagandet, kanske mer än någon annan av oss. I predikaren 7:19 säger han så här. Det här är ett väldigt visligt råd av honom, samtidigt som det inte alltid är lätt att leva i det. Han säger så här. Det är bäst att hålla fast vid det ena utan att släppa det andra. Eller hur? Det här är mycket lättare än att ta risken och släppa det ena och hålla vid det andra. Tänk om du tar precis i fel sak och du släppte den rätta saken. Har det hänt någon gång? Har det hänt någon gång att du släppte rätt sak och föll vid fel sak? Ja, många gånger, tyvärr. Och då säger han, för den som fruktar Gud finner en väg ut ur all detta. Så Salomon säger att var lite försiktig med risktagande. Och det gillar vi, det gillar vi. Vi är fega och vi vågar inte ta risker. Nu vill jag nämna 4 stycken vanliga orsaker varför vi är rädda för att ta risker. Det första är därför att i fallna människans natur finns en väldigt stark egenskap som motarbetar risktagande. Och det är vårt obotliga behov av kontroll. Risken betyder att jag släpper kontroll totalt. Och det är det sista jag vill göra som människa i livet, eller hur? Jag vill ha kontroll och jag vill förstå allt som sker och jag vill kunna förutse händelsernas förlopp. Det största risktagandet som vi egentligen inte tog men blev utsatta för, det att vi föddes utan att någon frågade oss om vi ville det eller ej. Största risktagandet var när föräldrarna bestämde sig att Harald ska födas och Stojan ska födas och Claes och Mariana och allihopa som vi sitter här. Okay. Och vi hade inget att göra med det, men det är ett risktagande att föda barn i denna värld, eller hur? Och jag tror det är därför många idag tvekar om de vill ha barn överhuvudtaget. Men det var risktagande gjorde Gud också när han skapade människa överhuvudtaget. Men kontrollen är den som hindrar oss att våga ta risker. Därför att ett risktagande är total utanför vår kontroll. Vi vill hellre nöja oss med mindre som vi har kontroll över än möjlighet till att få mer utan att ha kontroll över det. Och tappa kontroll. Låt oss läsa i samma kapitel i predikaren 7, 14 och 15. Se på Guds verk. Vem kan göra rakt vad det som han har gjort krokigt? På glädjens dag ska du vara glad. På olyckans dag ska du tänka på att Gud har gjort både det ena och det andra. För att människan inte ska förstå vad som kommer efter henne. Och det finns olika översättningar, men alla går ut på 2 saker. Det finns krångliga och krokiga vägar. Jag tror att Beatles skrev en sång för många, många år sedan. The long, long winding road. Eller hur? Långa, långa, krokiga väg. Och det är så ibland att livets väg är väldigt krokig, eller hur? Och då står det skrivet att Gud har faktiskt kryddat livet med olika saker för att människa ska inte ha kontroll över livet. Saken är den, varför har vi horoskop till exempel idag? Därför att djävulen vill genom spådomsgåva, så att säga, ge folk trygghet för nästa vecka. Jag minns jag när jag var ung och galen så brukade jag titta i kaffekopp till mina vänner och väninnor och med den där sumpen i, ni vet, och jag såg alltid, om det var kille då såg jag alltid en blond, jag såg en väg och en blondina står där liksom. Och, ni vet, jag skämtade, jag gjorde aldrig det på allvar. Men tänk att folk vill ha det. Om du är den tecken och det tecken denna vecka, det där och det här väntar på dig. Folk läser dessa dumheter och tror på fullt allvar på det. Varför? Därför att de vill att någon ska garantera dem att veckan ska bli bra. Men varför gör inte Gud det? Jo, därför att Gud vill att vi ska ha förtröstan på honom, lita på honom och inte ha allt i förväg garanterat. Tack för amen, liksom det satt, eller hur? Okej, men vänner, det är så. Jag tänker då till exempel på om vi ska ta några exempel på det här. Tänk till exempel på Abraham när Gud kallade honom. Gud sa till honom, Abraham, lämna det landet i vilket du är och gå till ett land som jag ska visa dig. Okej, vem av oss skulle köra igång idag om någon sa till mig, hör du, gå och nu iväg, jag ska visa dig var du ska komma. Självklart skulle vi säga, Gud ge mig åtminstone adressen. Jag har GPS liksom så jag kan finna det. Nej, Gud sa till Abraham, bara gå. Och så säger Abraham, okej, jag ska gå. Och vad gör Gud? Gud, och det här är nu det här som är svårt. Gud faktiskt talade till Abraham när det behövdes vad han ska göra igen. Hör ni? Men vi vill ha från måndag till söndag allt förklarat och helst allt vad som ska hända. Men om vi visste vad som skulle hända, då skulle vi kanske inte bära det. En av de starkaste profetiska ord som Gud har gett oss som familj i våra liv faktiskt för många, många år sedan när vi bodde i Amerika. Då kom en broder och jag har fortfarande det där budskapet hemma nedskrivet. Han sa så här, och det var då när vi lämnade forna Jugoslavien, kom till Sverige och hade ingen aning vad vi ska göra. Inte visste vi när vi skulle tillbaka, inte visste vi vad Gud har här för oss. Och självklart att det var väldigt frustrerande. Och då sa han så här, jag såg en bild av dig. Du vandrade som där i närheten av Nilfloden och all vass var väldigt hög. Och du hoppade upp för att se riktningen var du ska gå. Men du kunde inte se något. Och när du då landade igen efter att du har hoppat så såg jag Guds finger komma från himmelen. Och bara brände vassen en bit framåt. Och efter dig hördes en explosion av glädje och tacksamhet. Och så försökte du när du gick det steget, eller det där biten, så såg jag att du hoppar igen för att se var du ska gå. Men Gud visade aldrig. Och då skrev han så här i slutet. Orsaken. Varför Gud inte led dig se hela vägen var att du skulle aldrig klarat av det. Visst är Gud vis? Eller hur? Så, det är kontrollen, det är den som gör att vi vågar inte ta risker. Hellre är vi nöjda med mindre, med kontroll över det, än att ta risken att få mer och tappa kontrollen. Nästa orsak till att vi inte vågar ta risker eller risktagen, det är vår bekvämlighet eller lathet helt enkelt. Flesta av oss i denna värld lever burna vardagsgråaktighet. Vi bara löper och flyter med allt som pågår runt omkring oss. Det är skönt för oss att någon annan planerar för oss, eller hur? Vi känns det bra att någon annan planerar, även om det handlar om vårt liv ibland. Jag menar, det är därför religionen är så attraktiv till den opånyttfödda människan. Religion tar ansvar för ditt liv. Du ska bara betala till olika kyrkor. Tänk att till exempel att vissa kyrkor i historien sålde frälsningen till människor. Är det inte skönt? Jag menar, låt mig få säga ärligt. Om ni inte var på nytt födda nu, som ni som sitter här. Om jag predikade här att ni ger mig 5000 kronor var jag skriver en attest, liksom bekräftelse att ni kommer till himmelen. Flesta av er skulle gått med på det. Var inte så säkra att ni inte skulle. Därför det lika, jag ser inte att ni är dumma, det är inte det, eller att vi är dumma. Jag ser bara att människans natur är sådan att människan vill slippa ansvar och risktagande om någon annan kan ge henne garanti för det som jag längtar efter. Varför tror ni att miljontals människor då köpte det? Okej, delvis var de tvungna under hot och allt. Men det finns fortfarande folk som gör det. Det finns det. Okej, så det här bekvämligheten är också en del av varför vi inte tar risker. Man ser ibland så här när man frågar någon, hur är det? Jo, det kunde varit bättre, men det kostar för mycket. Eller hur? Och nu vill inte jag läsa det här berättelsen, jag ska bara nämna det. I Andra Konungaboken, kapitel 7, verserna 13-15, så har vi, nu börjar jag predika, vet ni. Så har vi ett exempel här i Israel där otrolig hungersnöd råder. Och profeten Elisa, det var sån hungersnöd att man kunde inte köpa ett kilo fågelbajs för ungefär 5000 kronor, om inte mer. Så förstår ni hur det var då. Och Elisa, profeten, står upp och profeterar och säger, imorgon ska ni kunna köpa ett kilo mjöl för 5 kronor. Vem trodde det när de tittade på omständigheter? Och då ser en där som var kungens hjälpare, han säger, ja, även om Gud öppnade himmelens på av ett fönster så skulle det inte kunna ske. Och då ser Elisa till honom, det kommer att ske, men du kommer inte ta del av det. Och han dog, blev ihjältrampad. Men det som är intressant i den situationen, det var 4 spetelska. Och de stod där och de säger, varför står vi här? Vi kommer att dö i staden av hunger. Och om vi går över till aramernas läge, om de dödar oss, så vad? Vi dör ändå. De tog risken och gick över till alla ramernas läger. Och när de går dit så ser de att allt är tomt på folk och det finns guld och silver och mat i överflöd. För att Herren har jagat iväg arameerna med falsk signal att Israel har kommit in med andra, med Egypten och allt, och skulle besegra dem. De tog en risk. Och den risken resulterade, det risktagandet resulterade i det, att de blev så otroligt välsignade. Och sen när de kommer, sen säger de, vi får inte behålla det oss för oss själva, vi måste säga det till andra. När de berättar för kungen, då säger kungen, lyssna nu. Lyssna vad kungen säger. Kungen säger, nej, det där är inte så enkelt. Det är så att aramerna har lämnat läger, utanför står de och väntar, för de vet att vi är hungriga, väntar att vi ska komma in och sen kommer de döda oss allihopa. Tänk om spetelska tänkte så. Ska vi verkligen gå in? Tänk om de står där i skogen och väntar på oss. Nej, de tog risken. De tog risken, och det finns ingen risk som är större än den när man sätter livet på spel. Samtidigt när man vågar sätta livet på spel, då förlöses en enorm Guds kraft i det risktagandet jag gör. Om jag gör självklart ledd av Gud i det som jag gör. Men jag vill bara nämna det som andra liksom anledning varför vi vågar inte ta risker. Vi är helt enkelt lata och bekväma. Det där kungen ville hellre dö som kung och hungrig än att ta risk som spetelska gjorde. Och bli mättad och hela situationen förändrad. Och ibland lever vi också så. Hör ni vänner, är det inte sant? Ibland lever vi som denna kung. Hellre förbli kung med hungrig än att våga avsäga sig sin bekvämlighet och ta steget åt ett håll som vi inte vet vad det innebär för oss. Tredje som är absolut det starkaste, eller jag tar tredje som inte är så stark, men det är ändå stark. Det värsta ska vi ta i slutet. Det tredje orsaken är att vi är rädda att komma på skam om vi tar ett steg som är riskabelt. I Psaltaren 119, låt oss läsa det fantastiska ord som David säger. Psaltaren 119 läser vi 114 och till och med 116 så här. David säger: du är mitt skydd och min sköld. Jag hoppas på ditt ord, Herre. Och då lyssnar nu, jag har aldrig tänkt på det här på det viset. I morse när jag läste det så säger han: försvinn ifrån mig, ni som gör det onda. Jag vill hålla min Guds bud. Vad i hela världen, vem talar han till? Är det några runt omkring honom? Eller är det kanske demoner eller andemakter eller tankar? När han säger: Herre, du är min skyld, du är mitt skydd, du är min sköld. Jag vill lita på ditt ord. Så börjar en annan information komma. Inte kan du lita på Guds ord, inte kan du lita på Bibeln, inte kan du det. Och så börjar de där tankarna bombardera hans beslutsamhet och risktagande att lita på Guds ord. Förstår ni, syskon, att vi lever i en tid när djävulen, och jag använder hans namn, även att jag inte gillar att använda hans namn, men han kommer att använda, och redan gör det, använder medier, använder allt, bombarderar oss med otroliga lögnaktiga alternativ om varför man inte kan tro på Gud, varför Gud inte finns. Jesus troligtvis fanns inte ens, sa en som nu häromdagen vi tittade på film. De är så säkra att farao fanns 5000 år sedan och Jesus fanns inte. Förstår mig? De är så säkra att 13 miljarder år sedan blev ameba gravid och började föda lite mera komplicerade varelser. Men de är inte säkra på att Gud finns, även att Gud gör under, även att Gud är verklig och verksam varje dag i världen. Och då bombarderas man och möter man den informationen med sitt förstånd, så kommer man in i en fight. Kan jag verkligen lita på det vad Gud sa för 3000 år sedan? Okej. Låt oss titta nu vad nästa vers säger. Stöd mig, säger han. Hörrni, det är en kamp. Ser ni kampen? Gud, du är min sköld, du är mitt stöd, du är mitt allt. Men gå bort ifrån mig, ni som tänker runt. Och så ser han, vänder sig till Gud igen och säger: stöd mig enligt ditt ord så att jag får leva. Låt mig inte behöva skämmas med mitt hopp. Jag har varit i sådana situationer. Jag har varit i situationer när jag ville vittna om Jesus för någon som är mer intellektuell, så att säga. Jag minns en gång i Gävle. Jag var där i pingstförsamling och det var någon broder som hade en litet familjehotell. Jag sov på det hotellet och så gick jag ut på frukost och så sitter en gentleman, 15 år äldre än jag, kanske 20 till och med på den tiden. Började prata med honom, han var från Nya Zeeland eller varifrån. Och jag frågar honom vad han gör här. Han är vetenskapsman, det finns någon gruva där runt omkring och de gräver där för att undersöka hur gammal är jorden. Och jag tänkte, jaha, jag ville vittna för honom, självklart. Och så bad jag inom mig och tänkte, Gud hjälp mig. På en gång kommer tanken, hör du grabben, lugna dig. Han har sådana argument så du kommer inte öppna munnen, så du dränkt i dem. Sen har jag talar fyra språk, serbiska, svenska, engelska och Shaka Bahaya. Okej? Okay? Så jag började be i tungor och sa till Gud: nu bestämmer jag mig att han ska få höra om dig. Hjälp mig vad jag ska säga. Så började jag bara be i tungor och efter några minuter får jag vittna till honom, för honom, om vad jag har gjort i ditt liv. Inga seg 0,2 hydrater eller koldioxider eller jag vet inte vad. Jag ger mig inte in på det. Jag ger mig in på det som jag vet är sant. Och som jag vet att jag har upplevt. Och jag började vittna för honom. Han blev stum som en liten pojke. Inte en enda argument mer. Det finns ingen argument mot livet. Alla filosofier, oberoende hur duktiga och fina de är, de saknar det som vi har. Vi har Guds liv, vi har det livet som han har skapat oss med. Eller hur? Halleluja. Så han sa, David, jag vill inte skämmas för dig. Låt mig få vara ditt vittne. Låt mitt hopp och förtröstan på dig inte komma på skam. Hur många gånger får jag fråga? Du behöver inte lyfta upp handen. Vänner, hör mig. Världen ropar efter det verkliga budskapet om livet. Människor är fulla av hopplöshet runt omkring oss. Varför ska vi hålla tysta i hela världen? Underbart. Och då låt inte någon argumentation skrämma dig. Låt inte liksom fruktan för att du ska komma på skam. Jag behöver inte svara på allt när folk frågar mig. Men vad är det med det här? Jag vet inte, säger jag. Men jag vet tillräckligt om honom och har upplevt tillräckligt om honom för att inte vara tyst. Okej, okay. Så det är att inte våga komma på skam. I Johannes 12:44 så har vi en mängd de här ledarna, fariséer och de andra, som lyssnade på Jesus. Och det står skrivet att de egentligen trodde på vad han sa, men utifrån skamkänsla ville inte bekänna de tror på honom. Vilken skam. Jo, de skämdes inför deras i omgivningen. De skämdes inför människor som de kände liksom. Och de skämdes att, vad skulle till exempel Pilatus, när han hörde om Jesus och han började bli påverkad av Guds ande, så började de hota honom. Om du börjar tro på det här, det står i Johannes 19:12 och kapitel 23, 11-12. Då hotar de honom. Om du verkligen nu släpper Jesus fri, då är du inte konungens vän. Okej, vänner, det här är en kanske banal fråga och banal utmaning, men lika så verklig många gånger i våra liv. Vem är mer viktig för mig? Kungen eller Jesus? Jesus till och med säger i Matteus 30:37, den som älskar sin far och mor mer än mig är inte värd att vara min lärjunge. Och det, folk vänder och vrider på detta och säger, ja, ser du, han säger att du ska hata mor och far. Nej, det säger alla aldrig. Det som han säger det, om din risktagande hotas av det vad din mamma och pappa ska säga, och du väljer mellan liv och död, då är du faktiskt inte värt det som jag har att erbjuda. Du gör dig till ovärdig. Det finns ett annat ställe då, när Johannes döparen predikade och om dopet, så står det skrivet, många kom och döpte sig, men fariserna döpte sig inte, och på det viset, står det skrivet, de hindrade Guds tanke och syfte med dem. Varför gjorde de inte det? Därför att de skämdes inför sin omgivning. Låt mig få vara nu väldigt klar eller rakt på sak här. Kanske sitter någon här idag och Gud talar till dig gång på gång på gång att du ska ta ett beslut för honom med hela ditt hjärta. Men du tänker, vad ska mamma säga, vad ska pappa säga, vad ska den säga, vad ska den säga? Och då fördröjer du. Du är rädd för att komma på skam för någonting som kan stjäla själva livet från dig. Det kanske idag du ska säga i ditt hjärta, jag bestämmer mig för Jesus. Jag tar risken och väljer honom. Okej, låt mig få gå till fjärde det här. Anledning till varför vi inte vågar ta risken. Det fjärde är fruktan för det okända. För att varje gång, det är det som risken är. Jag menar, om vi visste vad vi beslutar oss för, då skulle vi ta risken, eller hur? Då är det ingen risk. Utan varje risktagande är en resa från något som jag känner till, vet vad jag finns i, in i något som jag inte vet vad som väntar mig. Och det här är det som är svårt, för det är därför många människor vågar inte ta risken eller steg. Låt oss tänka på Noa till exempel, första Moseboken 6:14. Gud sa till Noa att han ska bygga en båt. Ingen hav, ingen mälare, ingenting runt omkring. Vilket risktagande att bygga båt och bli bespottad och förlöjligad av hundratusentals människor, hur många där, att du gör någonting som är totalt galet. Jag ska citera en man så ska ni höra. Han säger så här. Båten är säkrast på landet, sa där mannen. Men det är inte syfte med båten. Den byggs inte för att vara på landet. Det var en ganska enkel man som sa det, Einstein. Ganska logiskt. Båten är säkrast på marken, eller hur? Men det är inte därför båten byggdes. Båten byggdes för att slängas in i vatten och gå genom stormar. Och det är risktagande då. Tänk på Noa. Han byggde den där arken och inte hade någon aning. Han frågade sig säkert tusentals gånger. Gud, var är vatten? Var ska jag? Men han gjorde det. Han tog risken och lyssnade på Guds ord. Abraham har jag redan nämnt. Gå in i ett land som du inte vet vad det är och väntar på det. Inte för att göra mig medlem av den här prominenta gruppen. 1975 tog jag ett steg i mitt liv. Jag lämnade mitt jobb i Jugoslavien. Jag lämnade min mamma och familjen. Jag lämnade alla mina vänner. Tog en liten reseväska. Åkte till Sverige utan att veta någonting vad som väntar på mig. Han vet att jag inte överdriver nu. Jag minns när jag satte på båten mellan Kiel och Danmark. Eller vad det var. Det där mellan Tyskland och Danmark. Och jag bara. Det enda jag hade inom mig. Det var jag vill uppleva dig. Du måste visa mig att du finns. Ingen hade någon garanti för mig att jag ska få stanna i Sverige. Inte att jag ska. Tänk om någon sa. Stojan, jag är ett profetiskt ord. Kör bara till Sverige. Du kommer bli pastor i Skogakyrkan. Feta löner. Allt underbart. Underbara människor. Du kommer resa världen runt. Finskan kommer på liksom tallriken också. Då skulle jag säga, ja men jag går kära någon självklart. Men vad då? Jag hade ingen aning. Jag hade, och hör mig vad jag säger. Jag har aldrig önskat mig stanna här. Det var inte min mening. Det var inte min mening att så många andra jobbar på försäkringskassa. Okej, men vad fick jag av det här risktagandet? Vad fick jag av att jag lämnade jobbet som många i Jugoslavien skulle önska att ha? Vad fick jag? Jag fick det här som ni vet och ser nu. Och som jag vet och ser. Med 42 år, när jag vänder blicken tillbaka, ser vad det där lilla risken. Den är liten i jämförelse med vad jag har fått. Okej, i Apostlärningar till exempel, kapitel 10 och verserna 9-15. Petrus står inför ett otroligt risktagande. Han har varit alltid det där kosher. Liksom slaktat på rätt sätt, kött allt. Kommer Gud med en duk med massa, höll på att säga idiotiska djur. Men de är inte idiotiska, allt vad Gud skapat underbart. Men de ser inte vackra ut. Och Gud säger till honom, Petrus, ät. Petrus säger, Gud, skämtar du? Ja, att äta det, aldrig i livet. Jag är på trygg mark. Jag äter bara det som är rent. Tre gånger behövde Gud säga till Petrus. Det som Gud har förklarat rent, det kallar inte du för orent. Ät nu, Petrus. Vilket risktagande. Denna judiska apostel. Som bland annat skulle vara apostel bland de omskurna. Och där äter man inte vad som helst. Han måste ta det här steget. Och han tar steget. Och då öppnar Gud hela hedna världen för honom och säger. Det som jag visade i duken, det är det här som du gör nu. Och Guds ande bara kommer över hedningar. De börjar tala i tungor och prisa Gud. Då fattar Petrus att om jag inte tog risken. Då skulle Gud aldrig gjort det här som han gjorde. Hör ni vänner. Jag är övertygad att många av oss sitter här inklusive talaren. Många av oss här idag sitter eller är i en livssituation. Där du upplever att du utmanas att ta ett risktagande. Gud har mer för oss. Förstå mig. Gud har så mycket mer för oss. Varför ska vi neka Guds fullhet, stå på avstånd för vår fruktans skull? Kära Gud, vet ni vad? Gud vill inte ha den atmosfären i våra kyrkor idag där vi sjunger trevligt, trevligt, trevliga Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans trevlighet. Gud vill ha möten där det vänder upp och ner på allt. Kära Gud, liksom, han har så mycket mer. Jag hoppas att jag ska inte vara i Skogakyrkan 10 år till och som en papegoja berätta om ett möte då himlen öppnades över oss. Inte bara ett möte, det har varit många sådana. Men jag minns det där mötet när lovsången bara brakade loss och himlen öppnades och allt gick ut ur sin ordning. Men Gud var där. Gud är ordningens Gud. Är inte cirkus och kaos. Men när Guds närvaro kommer, då har inte vi mycket att lägga till. Igår träffade Björn Gustafsson och jag en annan broder. Och vi åt lite tillsammans och Björn berättade om brogemenskapets historia. Och när vi kom till en punkt, när han kom till en punkt, då grät vi båda två. Det hände i Aspnekyrkan när Järfälla pingstförsamling bestämde sig att välsigna brogemenskap som en ny församling. Det finns Elisabeth och kanske några andra här. Och jag kommer aldrig glömma det. Brogemenskap stod på estraden där och ville välsigna sin moderförsamling. Plötsligt ser jag att det lyser över dem något konstigt. Och jag tittar på lamporna och tänker, det är någon lampa som gick sönder. Eller ska precis dö och så lyste den, ni vet. Och jag tittar på dem igen och det är ljus över dem. Och jag tittar på lampor igen men ingenting. Oerfaren och ung kristen var jag. Då reser sig en gammal kvinna och säger, är det någon annan som ser Guds härlighet eller är det bara jag? Vi behöver lite grann av Guds elektricitet, eller hur? Okej, låt mig få bara nämna. Så Petrus tog risktagen, eller risksteget, och det hände väldigt mycket. Nu ska jag nämna bara också Matteus 20, versen 1-7. Där kanske finns bästa beskrivning på olika attityder till risktagande eller till steg som innebär risken. Det är de här arbetarna i vingården. Och ni vet, det är tre grupper där. Första gruppen som kommer och ska gå till vingården och de säger till arbetsgivaren, vi vill skriva kontrakt med dig. Hur mycket betalar du oss? Vi vill vara säkra. Och han säger, ni får 100 denar, spelar ingen roll, för hela dagen. Och de skriver på. Adios. Sen kommer andra gruppen efter några timmar och så säger de till honom, hur mycket ska vi få? Han säger, var inte rädda, jag ska belöna er rättfärdigt. Och de går med på det, ingen kontrakt. Men de är ändå lite osäkra. Tar vi risken, lurar du oss? Blir med oss som med de där thailändarna i Norrland där de plockar jordgubbar och får inget betalt efter 2 månader. Sen kommer den där sista gruppen. Klockan 11. En timme innan. Och då säger han, vad gör ni här? Ingen vill ha oss. Gå och jobba. Inte ett ord. Vad betalar du? Kommer du att betala? De går. De tar risken. Ni minns när lönedagen kom vad som hände. De sista fick lika mycket som de första som skrev på kontrakten. Låt mig få bara säga enkelt. Du och jag kanske sitter här. Vi har skrivit en teologisk kontrakt med Gud. Ska jag vara rakt på sak nu? Lutheraner har skrivit teologisk kontrakt med Gud. Vi är rättfärdiggjorda bara genom tro. Sträck inget mer. Gud säger, men vuxen dop och så? Nej. Vi är nöjda med att vara rättfärdiggjorda. Genom tro, okej? Okay. Ni får det. Ni har skrivit på kontrakt. Baptisterna kommer. Säger, Gud, vi vill ha mer av dig. Vad har du att ge? Jag har att ge mycket vatten. Okej, okay. Säger de. Skriver på kontrakten. Vi vill ha vuxen dop. Gud säger, jag lite mer. Nej, det räcker med det. Det räcker med det. Ja, men liksom anden och så. Nej, anden kan bli blöt om vi... Liksom, förstår ni mig? Det finns pingstvänner som döper bara småbarn och de säger, vi vill inte döpa vuxna för att inte släcka anden. Gode tid. Så kommer pingstvänner och säger, Gud, du måste ha mer. Jo, jag har. Jag har den heliga anden. Gåvor allt. Vi tar emot det. Amen, skriver på kontrakten. Efter 20-30 eller 100 år kommer karismatiska rörelsen med massa sång i anden. Nej, det vill vi inte ha. Vänner, det är precis som det är berättelsen. Får jag uppmuntra oss? Hörrni, här står en broder och predikar. Ingen teolog. Ingen som har något syfte. Jag bara längtar efter. Låt oss med Guds hjälp skaka, riva sönder våra kontrakter. Låt oss riva sönder dem. Oberoende vad de handlar om. Låt oss ge Gud rättighet att bli Gud. Jag längtar efter det så att jag går sönder av det. Men ändå inte tillräckligt så att han griper in. För att vad vet jag vad som händer? Eller? Okej. Sista som jag vill nämna. Som det där fruktan för det okända. Tänk på första Moseboken 22, versen 1-2. När Gud säger till Abraham: jag vill att du ska ta Isak, din enda son, och offra honom åt mig. Vad säger Gud? Gud säger till Abraham så här: ta din arvinge. Ta din enda älskade son du har. Han hade Ismael. Men Isak var hans löftesson. Ta hela din framtid. Ta hela din messianiska kallelse som jag har med dig. Ta allt vad jag har tänkt göra med dig. Lägg det på mitt altare. Och Abraham går och gör det. Vilket risktagande. Och på grund av det steget så blev han far till så många så att ingen kan räkna dem. På grund av det säger Gud till Abraham, kanske har Gud aldrig sagt till någon annan människa: om du har haft sån förtroende för mig att du har tagit den risken, då ska du få se hur jag kommer att behandla dig. Därför kallar han honom för min vän. Okej, låt mig gå mot slutet nu och säga, eller bara dela några tankar kring det här att våga riskera, att våga ta risksteg. Visst, får jag fråga bara nu, är det någon annan förutom mig här som någon gång i livet har sagt: varför vågade jag inte? Varför vågade jag inte? Och nu kan jag inte låta bli utan att nämna Djokovic. Vad ska man göra? Jag minns en match, kommer aldrig glömma den matchen. Han och Federer spelade i US Open. Federer leder med 5-3 i set och 40-15 i sista gamet. Och han servar. Och vem vinner mot Federer? Gode tid. Även ni som inte nått om tennis kan vet vem det är. Jag kommer aldrig glömma det där. Federer servar och Djokovic slår på den serven en sån skott så att stadion blir tyst. Och han vinner poängen och vinner hela matchen. Och de frågade honom efteråt: vad tänkte du när du gjorde det där? Vad tror ni han sa? Han sa: jag tänkte så här. Det spelar ingen roll. Jag är på kanten till förlust. Jag kan inte förlora mer. Jag tar risken och slår den där bollen med hela min kraft. Så kan det gå. Okej, låt mig få nämna några situationer där folk vågade ta risken. Ester, drottning Ester i 4:15-17. Situationen är hopplös för judarna. Och Mordokaj kommer till Ester och säger: lyssna Ester. Du sitter här i bekvämlighet, du är drottning, du har glömt vad ditt folk går igenom. Och han utmanar henne och hon säger: du är inte klok min morbror, eller farbror vad han var nu till. Du vet att ingen kan gå till kungen bara så där. Och innan kungen sträcker ut sin spira, ingen får komma in dit. Och jag har inte varit där på månader. Hur ska jag gå bara så här nu? Då säger Mordokaj: lyssna Ester. Om du tror att du har blivit drottning bara för att njuta av palatset, så kommer Gud att ta någon annan, men du kommer att betala för det. Då reser sig denna kvinna upp och säger: okej, jag ska ta steget in till kungen Om jag dör så dör jag, om jag lever så lever jag. Det där risktagandet gjorde att Gud använde Ester att rädda judarna från utrotelse. Vilken lön för att våga ta steget. Daniel i kapitel 1, verserna 8-10. Igen, alla spågubbar är hotade med att avrättas. Därför att den som inte böjer sig inför Nabukadnessars det där grejen, eller inte lyssnar egentligen kapitel 1, 8-10, inte äter vad kungen sa. Daniel säger, jag bestämmer i mitt hjärta att jag tar ett annat steg. Jag går åt annat håll. Jag lyder min Gud. Och där mannen säger, hör du, jag kommer att förlora mitt huvud och du kommer komma på skam. Låt mig få ta det steget, säger Daniel. Och när han tar det risksteget så visar sig att han är klokare och vackrare än alla andra unga män i riket. Risktagande som bar frukt. Låt mig få säga en annan. I Romarbrevet 4, 8-21, igen Abraham. Det står skrivet där inget hopp fanns. Där tog Abraham steget att tro på Gud, att han ska få ett barn. Och Gud välsignade honom. Romarbrevet 4, 18-21. Och nu går jag till slutet, nämner tre verser till och sen läser två. Så här står det skrivet också i Lukas evangeliet. I 9:24, Jesus säger, den som vill bevara sitt liv eller rädda sitt liv, han kommer att förlora det. Men den som förlorar sitt liv för min skull kommer att finna livet. Och jag tror att det handlar om följande, och det här talar både till mig och jag tror till många av oss. Det där som Jesus säger, det tror jag handlar helt enkelt om det. Den som vill bevara sitt livsstil ligger i riskzonen att förlora det verkliga livet. Men den som förlorar sitt livsstil som han mår så bra av och förlorar den för min skull, han kommer att finna det verkliga livet. Och Markus evangeliet 10:28-30, då står där alla lärjungar och vad heter det, Petrus frågar Jesus så här, han talar om att följa honom. Och Petrus säger till Jesus, okej Jesus, nu har vi lämnat allt och följer dig, vad ska vi få nu? Och det är en ganska normal fråga, om vi köper aktier, eller hur? Då vill vi veta vad vi får i avkastning. Och Jesus är schysst och säger inte till Petrus, hör du Petrus, det är så tjatslig. Nej, han säger till honom, lyssna Petrus, ni har lämnat allt för min skull, ni kommer att få 100 gånger mer hus, 100 gånger mer bröder och systrar, 100 gånger mer fäder och mödrar. Och som en liten plus på allt kommer ni att få en liten gåva till. Och den lilla gåvan heter evigt liv. Jag vågar säga nu precis vad jag sa. Jag står här. Om jag inte 1975 tog det steget, jag skulle aldrig fått 100 mer syskon. 100 gånger mer. Jag skulle aldrig fått 100 gånger mer hus och alltihopa. Varhelst man reser så finns hus och hem av kristna syskon som säger välkommen till mig. Var nu när jag var i Kroatien. Helt ofattbart. Eller det är inte ofattbart. Tänk att komma första gången till en stad. Första gången till en familj. Och de älskar dig och de pisslar om dig som att du var deras egen son. Vilket rike erbjuder det? Ja, det är bara ett rike. Det är Guds rike och ett risktagande. Okej, Hebreerbrevet 11:1-6 står det skrivet. Vad står det skrivet där om tro? Lyssna, jag ska läsa bara andra. Okej, det står skrivet så här. Tron är en övertygelse. Och en övertygelse ger kraft att ta risktagande, eller hur? Om ting som vi inte ser, som man inte ser. Och så står det i vers 6 så här. Utan tro, låt mig få använda mitt ord nu. Utan risktagande är det omöjligt att behaga Gud. Vet ni, om jag inte vågar ta risksteg mot Gud, då säger jag till honom, du är inte värt min förtröstan. Faktiskt i grund och botten. Okej, då säger han så här. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Gud säger inte bara, om du söker mig så kommer du finna mig. Han säger, om du söker mig, du kommer att finna mig och jag kommer att belöna dig för det. Okej, sista två verser och amen och så ber vi. Det är Romarbrevet 9, vers 33. Det står skrivet så här och sen kapitel 10 och vers 11. Han säger så här, Paulus. Så som det står skrivet, se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom kan inte stå där med skam. 10 och 11. Skriften säger. Inte någon predikant. Skriften säger. Ingen som tror på honom tar risken att tro på honom. Riste steget. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Okej. Utmaningen är enkel. Det finns bara ett kort att spela på. Avkastningen är mer än 100%. Och kortet heter Jesus. Han utgav sig själv totalt för dig och mig. Varför skulle jag inte kunna lita på en sån person? Nu ber vi tillsammans. Och jag tror att Herren vill utmana oss här idag. Att ta beslut om vissa steg i livet. Och jag vill bara fråga först. Är det någon här som aldrig tidigare tog det steget att säga 100% ja till Jesus? Vill du göra det nu så kan du bara lyfta upp din hand så ber vi för dig. Tack Jesus, tack Herre. Andra frågan. Du som står i en situation i livet och det känns vissa saker hotar men någonstans djupt inom dig upplever du att Herren manar dig och säger var inte rädd. Jag ska vara med dig i det här. Bara lyft upp din hand så ska vi be för det. Amen. 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 Tack Herre. Tack Jesus. Tack Herre Jesus. Fader, nu har du sett dessa händer men du har sett mycket mer än det. Du har sett hjärtan bakom det här. Herre, jag ber först och främst om din om ditt bistånd till dessa älskade syskon som har nu fattat ett beslut att de ska förflytta sin koncentration från omständigheter och från det här att höra bara de där hotande röster och vända sitt hjärta till dig och säga Fader, jag litar på dig. Herre, jag ber att du ska välsigna dem, fylla dem med trons ande, med kraft och tålamod. Att vänta på dig som har sagt, jag ska aldrig svika dig. Jag ska aldrig överge dig. Vi tackar dig för att du är med oss i alla dagar. Alla dagar, Herre, i alla situationer där vi behöver ta steg som ser riskabla ut för oss. Tack, Far, för att du är med oss. Amen. Amen.